Jesus som är livets bröd. Och jag tänker att vi ska läsa evangelietexten. Så vi står upp, så ska vi lyssna på dagens evangelium. Och det är aposteln Johannes som skriver. Jesus for över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Ja, det räcker inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar, men varför slår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner. Det är gott om gräs på den platsen." Det var gott om gräs på den platsen, och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut det åt dem som låg där och likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Detta måste vara profeten som skulle komma hit till världen." Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Halleluja. Varsågod och sitt. Så gott att se er alla här. Ibland när man förbereder en predikan så tar den en annan väg än vad man själv tänkte. Och så har det varit lite idag. Men temat är detsamma. Utgångspunkten har ju varit den här predikoserien där vi har pratat om vem Gud är, vem människan är, vem Jesus är. Vi har talat om kärleksrevolutionen som Jesus vill starta, helgelsen på ett liksom övergripande plan. Henrik predikade om ett väldigt smalt ämne i helgelsen, om tungan. Och förra sjätte gången så var det om kampen, trons goda kamp. Och idag är det relationer, lärjungaskap. Vad innebär det? Hur kan vi hjälpa varandra? Relationer. Men det kommer handla ganska mycket om förbund. Vad är ett förbund och vad spelar det för roll för oss som kristna? Vad innebär det att vara en kristen? Vad är det att vara en Kristus? Kristusföljare, en Jesusföljare. Det är ju det betyder, kristen. En liten kristen. Någon som pratar så mycket om Kristus att man började kalla dem för små Jesus här, eller lille Kristus, kristen. Dietrich Bonhoeffer tror jag en del känner till. Han var ju präst i lutherska kyrkan, den delen som inte gick med nazisterna, bekännelsekyrkan, som stod upp emot Hitler, fick sona med sitt liv. Han var ju dessutom med i det attentatet där man försökte skjuta Hitler och hängdes kort innan krigsslutet. Han levde ju i en kommunitet där han utbildade blivande präster och pastorer. Han har skrivit en bok som heter Liv i gemenskap, och han inleder den boken så här fantastiskt starkt: "När Kristus kallar oss att följa honom, kallar han oss att dö." När Kristus kallar oss att följa honom, så kallar han oss att dö. Och då tänker du, oj, det här kommer bli en glad predikan, eller hur? Ola skulle bara veta vad jag behöver, veta hur min morgon har varit, hur min vecka har varit. Och så kommer han och säger det här, att Kristus kallar oss att dö. Men bear with me, som man säger på engelska. Häng i lite, så ska vi se att det slutar väl med predikan. Varför kom du till kyrkan idag? Jag vet inte om ni vågar prata med varandra i bänkarna. Man kan säga pass. Men fråga den som sitter jämte dig, varför kom du till kyrkan idag? Går jag ner här och pratar med Samuel, ta en liten stund. Ska vi se om vi får tyst på er eller om talet bara fortsätter. Kanske lite olika anledningar. Men vi är alla här av en anledning. Och jag tror att Gud också har kallat oss hit. Som ni ser så är det dukat för Herrens måltid, förbundsmåltiden. Och i instiftelseorden där på skärtorsdagen som vi ju snart ska fira den rätta dagen så att säga om några veckor. Så ber vi orden. Likaså tog han kalken, tackade Gud och sa, denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Och sen säger vi också, brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Till alla får vi del av ett och samma bröd. Tror ni känner igen de orden? Det nya förbundet i mitt blod. Och vi är Kristi kropp. Ja, vad innebär det? Jo, det är ju lite det här Bonhoeffer säger. Att han kallar oss att dö bort ifrån den andliga döden. Han kallar oss att få det bröd som ger liv, och inte bara liv här och nu, utan liv i all evighet. Han kallar oss att dö bort ifrån oss själva, han kallar oss att dö bort ifrån döden inom oss och fyllas av anden och fyllas av Guds liv i relationen med Jesus. Det sker ju där, i relationen med Jesus genom den heliga andes kraft. Men det är inte bara det, tänker jag. Det är något väldigt speciellt med den kristna kyrkan. Det är något väldigt speciellt med den gemenskap som finns mellan troende syskon. Har ni varit ute i något annat land någon gång och så har ni träffat människor som ni knappt känner och så har ni gått på gudstjänst, stannat på fikat och bara känt en samhörighet. Vi var ju i Köpenhamn bara för några veckor sedan. Fantastiskt att få prata på engelska då naturligtvis med danskarna, men få prata med syskon och uppleva enheten. Och så tänker jag fortsätta på det här med glädjen och prata lite om kyrkofadern Augustinus. Då blir ni väl glada också, eller hur? När romarriket föll, mycket i en situation som är ganska liknande den som vi befinner oss i idag faktiskt, så skrev han boken Guds stad. Och i boken så kontrasterar han Guds stad med människornas stad. Guds stad, människornas stad. Och människornas stad, hur definierar han det? Nu blir det lite intressant med Augustinus, eller hur ändå? Hur definierar Augustinus människornas stad? Det som är liksom det sönderfallande samhället. Hur definierar han som kyrkofader människornas stad? Jo, han säger så här. Människornas stad är de oordnade kärlekarnas stad. Det finns mycket kärlek i människornas stad. Men prioriteringarna, ordningarna på kärleken som människor har, den är oordnad. Så det är kaos ibland kärlekarna. Vad man ska älska högst och vad som har liksom lägre prioritet. Det är det som kännetecknar människornas stad. Och jag tänker att om vi ser oss om i vårat land idag så är det det som är problemet. Det är det som är problemet. Att vi vet inte vad som är värt vår största och högsta kärlek. Människor älskar fel saker. Man älskar, men man älskar inte med rätt proportioner och inte med rätt prioriteringar. Och jag tänker, om man tittar på våra politiker idag till exempel, om man tittar på dem som är ledare för vårt land, och så ställer man sig frågan, älskar de Sverige högst? Eller älskar de bilden av sig själva högst? Älskar de att det ska gå väl för vårt land? Eller är det viktigare att partiet liksom positionerar sig så att de får makt? Så att partiet får framgång? Så att partiet lyckas? Man skulle ju kunna göra en så här, liksom, föreställa en politiker på riksplan och så handuppräckning. Hur skulle ni uppfatta det? Ni förstår nog vad jag tycker. Jag tänker att man älskar sitt eget parti över vårt eget land. Jag tror att man älskar bilden av sig själv. Man måste anpassa budskapet så att det kommer fram rätt i media istället för att man älskar sanningen. Och där har vi en typisk människornas stad där det är en oordning på vad man älskar högst. I Guds stad, som ju ska finnas i församlingen. Församlingen ska vara ett exempel på Guds stad. Där är det ordning på kärlekarna. Där är den som det viktigaste av kärlekarna, den kommer högst. Och vad är det högsta? Jo, det är ju det som Jesus sammanfattar lagen med. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Det är det viktigaste. Det är nummer ett och det ska råda här i församlingen. Och därför sjunger vi lovsånger till Gud. Det är ett uttryck för vad är viktigaste för oss. Men vi står inte här och sjunger om en massa olika saker. Utan vi sjunger om honom som vi älskar högst och först. Och det har skett en förändring i våra hjärtan genom den helige ande. Så vi kan göra det, att det kommer från hjärtat. Och så säger Jesus här, som är väldigt utmanande. Och så kommer ett bud som är det första likt. Du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska din nästa på dig, som dig själv. Så tänk nu på dina prioriteringar. Tänk på vad du håller högst i ditt liv. Vad är viktigast för dig? Vad lägger du ner tid på? Vad lägger du ner pengar på? Uppmärksamhet? Vad är liksom fokus i ditt liv? Vad kommer först? Är det ditt arbete och din karriär? Är det dig själv? Det är väl det som har hänt i liksom världen. Att Gud är ju högst upp och kanske... Vi ska ju älska oss själva, men det gör vi på något sätt automatiskt, eller man ska säga. Men i världen har man ju vänt på ordningen, eller hur? Så har man, älskar man sig mest själv. Man ska, det går ut på, tänker man, att förverkliga sig själv, att älska mig själv högst. Tyvärr är det ju det som våra barn bara peppras med och lärjungar tränas in i världen. Så de älskar ju sig själv högst, då blir det ju också problem med vännerna, eller hur? Det blir problem med lärarna och auktoriteter, föräldrar. För allting är liksom bakvänt i världen. Ja. Vad älskar du mer? Vad älskar du högst? Din äkta hälft, om du har en sådan. Eller är det Gud? Är det Markaryd? Och var någonstans i dina prioriteringar finns Guds församling? Det är det denna predikan handlar om, Guds församling. Var i dina prioriteringar, i din kärlek, finns Guds församling? Och då tänker jag så här, att vi behöver inte tänka liksom på den himmelska, liksom fantastiska, rosa, skimrande församlingen. Utan titta er omkring och så tittar ni på Hagakyrkans församling. Titta på varandra. Vad betyder ni för varandra? Vilken kärlek finns till varandra? Alla vi som sitter här. Hur prioriterar du den kärleken? Hur mycket älskar du din nästa? Hur mycket älskar du de här människorna som sitter här? Vad betyder de för dig? Vilka uppoffringar är du beredd att göra för dem? Vilken del har de här människorna i din vardag? Vad betyder församlingen för Gud? Det är hans stad, Guds stad. Vad betyder Hagakyrkans församling? Det finns ju ytterligare en församling, åtminstone Markaryds församling, som vi har en god relation med och känner oss till många delar förenade med. Men om vi tänker på Hagakyrkans församling nu, vad har Gud för blick när han ser på oss som samlad skara? Vad tänker Gud när han ser oss tillsammans? Vad är hans vilja? Vad är hans plan med oss? Och då kommer det här med förbund. Och det var det här som var lite oväntat i mina förberedelser. Förbund, att församlingen vilar på förbundstanken. Och därför ska vi läsa ett av de tydligaste tillfällena i Bibeln när det ingås ett förbund. Det sker i många steg, men vi ska slå upp första Mosebok 17. Och det här kommer kanske vara lite svårt att hänga med i, så jag ska använda en tavla, tänkte jag. Och då kanske jag ska slänga på mig den trådlösa micken. Eller stämmer det? Det blir lite skola här idag. Då står det så här i första Mosebok 17. När Abraham var 99 år. Förbundet sker ju både i kapitel 12 och kapitel 15. Men här i kapitel 17 så är det liksom tredje steget. Och det säger någonting, det börjar, förbundstanken börjar med människan. Och vad är Abraham? Han är 99 år. Han kallas ju när han är 75 år. Är det någon här som är 75? Typ. Är det inte någon som fyller 75 här i år? Eller har fyllt? Nej. Här har vi en, Sven-Olof. Så gammal var Abraham när han kallades att bli grunden för det förbund som har räddat världen. Det var ingen yngling som fick kallelsen. Men det här innebär ju också att Gud väljer någon som inte har några egna krafter, eller hur? Det här förbundet handlar ju också om Isak. Och han tycker ju att allt hopp är ute, som Paulus säger i Romarbrevet. Det här kommer inte funka, vi kommer inte kunna få några barn. Glöm, låt min tjänare vara den som får ingå förbundet och sen låt Ismael leva. Nej, Gud väljer inte utifrån våra förmågor. Den han väljer beror inte på människorna. Och står sen i vers 2, eller punkt 2 som jag har här, så står det: när Abraham var 99 år, då uppenbarade sig Herren för honom och sa. Så det är en uppenbarelse. Det är inte någonting som vi räknar ut själva, förbundet. Jag ska skriva förbund här också. Så skrev det där, det är ingen som kan läsa vad det står ändå, men ni kan ju låtsas så att ni kan läsa. Det bygger på Guds initiativ. Gud är den som tar initiativen i de här förbunden som han har ingått med mänskligheten. Och sen kommer den här tredje punkten. Prio, vem är först? Vem kommer först i det här förbundet? Vem är den centrala gestalten? Han säger så här: jag är Gud den allsmäktige. Jag är Gud den allsmäktige. Det här är att säga, jag måste komma först. Jag är prioritet nummer ett. Skulle någon av oss säga det, så skulle du vara högmod och fördärv och leda till mycket elände. Men vi är ju skapade av Gud för att leva med Gud. Det finns inget annat som kan tillfredsställa människans djupaste inre. Så om Gud ska ge det allra bästa han vill ge till dig, då måste han ge sig själv. Och då är det inte högmod, utan då är det kärlek. Att han inte säger att nej, men gå till kyrkan så kommer kyrkan lösa dina problem. Nej, gå till kyrkan, där finns Gud och han kan hjälpa dig. Så det, när Gud vill visa ultimat kärlek, då visar han sig själv. För det är det bästa som finns. Det är det vi är skapade för. Sen så är det den här punkten, hur vi ska gå, hur vi ska leva. Han säger, vandra inför mig. När du lever ditt liv, så vandra som om jag ser allt du gör. För jag ser allt du gör. Vandra inför mig. Och var fullkomlig eller ostrafflig, som 1917 säger. Ostrafflig. Och här finns ju också tanken på att inse sin begränsning. Lagens andra bruk som man pratar om, vad är lagen till för? Jo, det är att upprätthålla lag och ordning i samhället. Men på ett andligt plan är den också till för att få oss att inse när Gud till exempel säger du ska inte ha begärelse. Tionde budet. Kan vi uppfylla det budet? Kan vi leva ett liv utan begärelse? Nej, lagen är till för att tala om för oss just det här att du kan inte, så du behöver Gud. Så tro på Gud, så kommer han att ge dig sin rättfärdighet. Tredje budet, bruket av lagen, är ju att det vägleder oss också som kristna som har fått rättfärdighet genom tro på Jesus. Att vad som är gott och vad som inte är gott, så att vi får en vägledning i den. Så här står, vandra ostrafflig. Vandra ostrafflig. Och sen så kommer förbundstanken. Jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig, och jag ska föröka dig mycket. Förbundet. Och så fortsätter det, om vi tittar ner i vers 9 och 10. Du ska hålla mitt förbund. Ordet hålla. Om man är med i ett förbund, då håller man det. Om man ingår i ett förbund frivilligt, äktenskapet är ju ett förbund. Om man ingår ett frivilligt äktenskap av kärlek, och äktenskap kan inte egentligen ingå om det inte är frivilligt. Både i lagstiftning och i Bibeln och inte minst i den kristna historien så är det väldigt viktigt med frivilligheten. Men om man frivilligt ger löften, då förväntas man hålla dem. Det är det som är tanken med förbundet. Och Gud fortsätter att säga så här. Du ska hålla mitt förbund, du och dina efterkommande från släkte till släkte. Och detta är det förbund mellan mig och dig och dina efterkommande som ni ska hålla. Alla av manligt kön hos er ska omskäras. Och här har vi också då vägen in, omskärelse. Och så kommer löftet. Det finns både i 12:e kapitlet och 15:e kapitlet och här nu i 17:e kapitlet. Jag ska välsigna, säger Gud i vers 16. Jag ska välsigna. Jag ska välsigna Sara, säger han i vers 16. Jag ska välsigna Ismael, Abrahams barn, i vers 20. Och sen i vers 21. Men mitt förbund ska jag upprätta med Isak. Så här har vi formen för ett förbund. Det är två parter. När Gud ingår förbund så är det egentligen Gud som ingår förbund med Gud. Det kan man säga i 15:e kapitlet. Abraham sover när han ingår förbundet med Abraham. En tung vila, en tung liksom sömnighet faller över Abraham. Så det är egentligen också där Gud, Fadern och Jesus som ingår ett förbund, kan vi studera någon gång. Och när Gud ingår det nya förbundet så är det ju också mellan Gud, Fadern och Sonen och den helige Ande som det förbundet ingås. Det kan vara mellan två jämbördiga personer som i ett äktenskap. Men det kan också vara ett sånt här förbund där någon som är väldigt mäktig ingår förbund med någon som är väldigt svag. Och i Guds förbund är det naturligtvis så att Gud är den starke, vi är den svage. Men det finns ett tecken. Den här är det många som bär, inte just den här, men en liknande, en samma syfte att visa. Jag är i förbund med en kvinna. Och det handlar om välsignelser och det handlar om styrkor. Det handlar om att det här förbundet ska vara till nytta och glädje och välsignelse. Visst är det underbart? Tanken på förbund, och det har vi ju inte väldigt mycket i vårt samhälle idag. Äktenskapet ses mer som ett kontrakt. Medan det egentligen är ett förbund. En total överlåtelse. En hängivenhet till den andra. Och Gud har den här hängivenheten till oss genom sitt förbund. Ofta tänker ju vi att ja, men Gud kan väl gå utanför sitt förbund och välsigna mig. Han kan väl välsigna mig på det sättet jag vill. Men så arbetar inte Gud. Gud gör allt på jorden genom förbund. Israel har det här förbundet genom Abraham och genom Moses, genom att lagen. Och det är så Gud handlar, att Gud verkar genom förbund. Och det är då vi ska gå till Matteus 28, det här välkända stället. Så ska vi se vad är detta som Jesus egentligen gör när han ger missionsbefallningen. Passar det i den här formen som vi ser i första Mosebok 17? Passar det i de andra bilderna av att ingå förbund som vi också har i Gamla testamentet? Och då börjar vi i vers 16, Matteus 28 och 16. Tycker ni det är intressant det här eller? Tröttar jag ut er? Jag tycker det här är fantastiskt. Och det blir en sån tydlighet och klarhet vad församlingen är. Det börjar så här i vers 16. De 11 lärjungarna gick till Galileen, till det berg där Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Det är ganska otroligt, eller hur? För det första har en förrått honom. De är bara 11 stycken. En av Jesu närmaste medarbetare har förrått honom. Och av de 11 som är kvar så tillber de honom, men några av dem tvivlar. Visst är det otroligt? Så här är liksom, ja, hur ska man beskriva församlingen när den får ingå förbund med Gud? Den är inte så stark. Vi kan skriva svag kanske. Behov av hjälp. Och så står det i vers 18. Då trädde Jesus fram. Så de går till Galileen. Ingen är där när de kommer fram till den punkt där de har blivit tillsagda att gå. De kommer dit och det är ingen där. Jesus är ju förhärligad uppstånden. Men helt plötsligt, Jesus träder fram. Han uppenbarar sig, eller hur? Han uppenbarar sig. Det blir en uppenbarelse av Jesus. Den andra frågan, prioriteten här, vem är först? Han talade till dem och sa, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Åt mig har getts all makt. Oj, det är ett annat sätt för att säga att jag är Gud. Människan, människosonen, den uppståndne Jesus som också är Kristus, han är den allsmäktige. Jag har all makt på i himlen och på jorden. Vart du än färdas i hela universum så är Jesus Herre. Han är kung där, han har all makt. Även om människan någon gång skulle lyckas att komma till Mars och ha en koloni där. Vem är konungars konung över Mars? Jesus har all makt. Han är prio nummer ett. Vers 9 börjar med gå. Eller hur? Gå. Precis som Jesus eller Gud sa till Abraham, vandra, så börjar det här med ordet gå. Och egentligen, om man läser grekiskan då, så är detta, kan ju låta så här, gå, en befallning. Men det är det inte, utan det är ett så här gående, vad den nu heter. Är det någon som kan svenska här? Vad de heter? Titta lite på lärarbänken där bak. Gående, medans ni går, medans ni vandrar i livet. Det är det vi, de flesta, vi rör på oss. Rullstol kan man också röra sig i, då är man åkande. Men gående, medans ni går omkring här i livet, medans ni vandrar i livet, vad ska vi göra då? Jo, gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Och här är det inte den här liksom beskrivande formen, utan här är det en befallning. Det är ett imperativ i grekiskan. Gör alla folk till lärjungar. Det är en befallning som Gud ger genom Jesus. Gör alla folk till lärjungar. Det är en befallning som församlingen har fått. Så det här är liksom gående, skriver vi där. Och medan vi går så ska vi göra lärjungar. Det vi pratar om idag, det är en befallning, stora utropstecken. Gör lärjungar. Det är befallningen. Vi har egentligen bara den befallningen. Vi ska se i den här texten att det kommer en befallning till. Gör lärjungar. Göra lärjungar. Gör lärjungar. Det är befallningen som alla kristna har. Var och en av oss som sitter här har fått en befallning av Jesus. Och det är, gör lärjungar. Var en lärjunge, det var ju lärjungarna det började med, eller hur? 11 lärjungar. Vad har lärjungen för enda befallning? Att göra likadana som en själv. Gör lärjungar. Det börjar i hemmet med våra barn. Om man är gift och har barn så är det viktigaste att vi överför tron, ger tron till våra barn. Sen så kommer nästa mening. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Ja, döp. Då är vi hoppande vi ner här till omskärelse, vägen in i det kristna livet. Vad är det? Är det omskärelse? Nej. Vägen in, den uppenbarar Jesus. Dopet är förbundstecknet. Hur många här är det som är döpta? De allra flesta. Det innebär att ni har ingått ett förbund med Jesus. Ni har ingått ett förbund med Jesus. Det är tecknet att ni tillhör Jesus. Ni tillhör Jesus. Och vad stod det här? Jo, det står ju det här dels att man ska gå, men man ska också lära sig hans befallningar, eller hur? Det är det som är att göra lärjungar. Lära befallningar. Och vad är förbundet? Finns ordet hålla? Är någon som ser ordet hålla? Lär dem att hålla alla mina befallningar. Och sen till sist. Och se. Och där är den andra befallningen i den här texten. Befallningen är, gör lärjungar. Och för det andra så befaller Jesus församlingen, se att jag är med er alla dagar. Det är en befallning. Inte som det här döpande. Om man har 1917 i huvudet så står det ju så där, döpande dem. Det är inte befallningen, utan befallningen är lärjungarskapet. Men för att komma in i lärjungarskapet, för att bli en del av den kristna kyrkan, så döps vi. Men när man är döpt, då har man en skyldighet att hålla allt som jag har befallt er. Allt Jesus har befallt oss, som är sammanfattat i det dubbla kärleksbudet. Du ska älska Herren din Gud och du ska älska din nästa. Vi är skyldiga att hålla det. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och då är vi tillbaka till välsignelse. Och det som jag inledde med att säga. Vad är den högsta välsignelsen som vi kan få av Gud? Jo, det är att vi får se Gud. Att han ger sig själv till oss så att vårt innersta blir tillfredsställt. När han ger det allra, allra bästa så ger han sig själv. Han låter oss se honom i våran gemenskap. Och när människor ser att vi älskar varandra, då ska de förstå också att de måste följa någon annan väg än den som jag följer. De måste följa Guds väg. De måste vara Jesu lärjungar. Vad säger ni? Visst är det tydligt att vi har ett förbund med Gud, och det är det som ligger i missionsbefallningen. Missionsbefallningen, det är inte som så att vi har en massa verksamhet. Det är inte som så att vi behöver göra en massa saker. Det är inte det att vi samlas här i kyrkan för att av olika skäl eller så. Utan det är det här som är grunden. Förbundet som vi har, som Gud har tagit initiativ till. Han har sänt sin son, han har utgett sin son för att ingå ett förbund med oss. Och vi är skyldiga när vi är döpta, när vi har gett våra liv till honom. Så är vi skyldiga att hålla det förbundet. Det är ett förbund. Det är ingenting man, det är liksom inget fritt valt arbete. Detta är liksom, och det låter ju negativt, eller hur? För vi är så fostrade av den här sekulära världen där man har vänt på kärlekarna. Men om man lever i Guds stad där prioriteringarna är rätt, då är detta bara en befrielse. Då är detta en ram till någonting som ju egentligen är omöjligt, eller hur? Någonting som är liksom svårt. Men vi får gå in i ett förbund. Och det innebär att han har ställt allt sitt goda till vårt förfogande. Så vi går inte längre i egen kraft. Han har bjudit in oss i sin stora plan för den här världen. För det har Gud hela tiden. Först genom Noa ingår han ett förbund. Han ingår ett förbund med Abraham. Han ingår ett förbund med Israel genom Moses. Han ingår ett förbund med kung David. Och det sista och det fullkomnande förbundet som Gud själv, våran skapare, har ingått med oss som människor, det förbundet har Gud ingått med Jesus Kristus. Och det kommer inte komma något annat förbund efter det. Och till det förbundet så är vi inbjudna. Vi är utvalda av Gud till att leva i det förbundet. Var en del av den här kärleksrevolutionen som jag talade om vid den fjärde delen av den här serien. Och ge Guds kärlek vidare. Och då så kommer också Guds välsignelse. Och det är därför också som jag bad er att titta på varandra. Det här kommer inte ni klara själva, eller hur? Om man sitter äkta makar tillsammans, då kan man titta varandra djupt i ögonen. Det här är syftet med vårt äktenskap. Vi ska hjälpa varandra. Men det finns många också så här som sitter ensamma. Som inte har någon make eller maka. Vem ska hjälpa dem? Vem ska hjälpa de äktenskap som brottas? Där man kanske inte har det så lätt att stödja varandra. I att hålla Guds förbund. Jo, då har vi en annan instans. Eller om man säger ett annan institution. Något som Gud har institutionaliserat. En ordning som Gud har gett till oss. Församlingen. Alla vi som sitter här är menade att hjälpa varandra att bli det Jesus har tänkt för just dig. Att uppmuntra dig, att styrka dig. Att du ska få blomma ut med församlingens hjälp. Visst är det fantastiskt? Vilken nåd Gud har gett till oss. Det finns liksom ett liv, den helige ande är ju livet, det är det som är det väsentliga, eller hur? Men Gud har också gett en ordning där andens liv flödar. Och det är i den som tillhör Guds församling. Det är bara, det är liksom, Bibeln gör ju det ganska liksom starka påståendet att det är de som har tagit emot Jesus som har anden i sig. Och sen så ska vi ge den andliga livet vidare. Men det finns en ordning, en kropp för livet. Förbund. Jag hoppas att ni blir uppmuntrade av den här tanken och att det inte känns som något tungt, utan det är en styrka att vi tillsammans är i förbund med Gud. Inte bara enskilt, utan alla vi som gemenskap har ett förbund med Gud. Och han har lovat att välsigna oss när vi följer kärleksbefallningen och befallningen att göra andra människor till delaktiga i detta. Amen. Ska vi stå upp? För nu tycker jag har pratat länge. Ska vi stå upp och sträcka lite på oss? Få lite blod i omloppet. Så ska vi bara fortsätta lite till. Ni får gärna sträcka på benen. Sträcka på armarna. Så kan vi bara till slut bläddra fram till Apostlagärningarna 2. Så ser vi, för jag tror att vi har inte det här tänkandet. Ni får gärna sitta ner nu så ska vi läsa bara Apostlagärningarna 2. Vi har inte det här tänkandet i oss om förbund. Vi har tyvärr inte det. Vi tänker mycket på oss själva. Vi tänker på den lilla gemenskapen i familjen. Vi ser kanske inte, detta blev tydligt för mig när jag satt och förberedde detta. Gud verkar genom förbund. Församlingen är i förbund med Jesus på ett särskilt sätt. Det är genom församlingen som Gud kommer verka och utbreda sin välsignelse. Det här Jesus ska gå och se. Och församlingen måste upp i alla våra prioriteringar, tror jag. Församlingen, de andra kristna, de måste bli viktiga för oss i vardagen, i våra tankar, i våra böner. Den här Guds stad och den ordningen som finns där av kärlek. Vem har vi högst? Jo, vi har Gud, eller hur? Sen har vi vår äkta hälft, för det är också ett förbund. Vi har våra barn, men någonstans däremellan så tror jag Guds församling kommer in. Den kommer oerhört högt upp. Äktenskapet till för att göra barn till lärjungar, säger en predikant jag mycket lyssnar på. Så äktenskap är till för att göra barn till lärjungar. Så liksom förbundet med Gud kommer och församlingen kommer ju in där som en oerhört viktig del i att ge det allra bästa vidare. Kärlekens revolution, att vara älskad, att ge kärleken vidare, kommer väldigt, väldigt högt upp i prioriteringsordningen i Guds stad. Inte i människors stad. Men om vi tittar på Apostlagärningarna 2, där förstår de tanken med förbund. De förstår att när vi går in i dopet, då är det ett förbund. Då är det ett förbund. Det är ingenting om vi väljer här nu att döpas. Då är det liksom ingen tvekan på den här delen med att hålla. Utan om man går in i förbund, då håller man förbundet. Ni kan läsa 5 Mosebok 28, ett långt kapitel. Lite kort först vad som händer om du håller förbundet. Fantastiska välsignelser. Allting ska bli välsignat. Men jag tror att det är dubbelt så långt avsnitt som handlar om vad händer om du bryter förbundet med förbannelser. De här israelerna som de var, judar, som gick in frivilligt i dopet och döptes, de visste vad som gällde. Och därför har vi det här resultatet som vi ser här. Om vi tittar i Apostlagärningarna 2, vers 37, eller vi kan ta 36. Därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni har korsfäst. Honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Här är det fullbordade hoppet. Tusentals år har Israels folk väntat på att löftet ska infrias. Idag, säger Petrus, är löftet infriat. Jesus är det bästa som har hänt hela universum. När han kommer till jorden, han är löftena från Gud som har fullbordats. Nu har det hänt. När de hörde detta så högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta, alla som Herren vår Gud kallar. Med många andra ord vittnade han och värderade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Och de tog emot hans ord. De döptes. De visste, nu går vi in i förbund. Vi går in i det nya förbundet. De döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De visste att nu ska jag tränas att leva i allt det Jesus undervisade om. Nu måste jag förändra mitt liv. Jag omvänder mig. Jag blir en lärling. Jag blir någon som inte har koll på läget. Jag måste lyssna på apostlarna, de som känner Jesus. De hade ju inte Bibeln ännu. Jag måste lyssna på dem och mitt liv måste bli en prägling av Jesus. Var de tänkte de så här att ja, men det här kan jag ju sitta hemma och göra själv. Vi kan ju fortsätta att läsa. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönarna. De höll troget fast. Hålla, höll, eller hur? De visste, om vi gör det här, då håller vi. Då håller vi fast. Vi lyssnar, vi förändrar vårt liv, vi gör det här. Vi gör det inte bara hemma, vi gör det inte själva. Det första vi gör är att hålla fast vid det Jesus har sagt till oss och som apostlarna känner till, de minns det, de har börjat skriva ner det. Vi har inte ännu evangelierna, men vi lyssnar till apostlarna. Vi lyssnar, vi tar in vad Jesus undervisar dem. Och för det andra, vad håller de fast vid? Gemenskapen. Gemenskapen. Brödsbrytelsen, nattvardsfirandet och bönerna. Varje själ greps av bävan, vers 43, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Jesus vidgar familjen. Vi har ju lite pengar på banken, kanske vi har ett hus. Vi tänker mycket, vi har våra barn som de här pengarna är till för. Helt plötsligt så vidgas den kretsen. Nej, men om jag har en broder i församlingen, en syster som lider, som inte har pengar, ja, men hon ingår i min familj nu. Hon ingår i min familj nu, så att jag tar av mina pengar och ger till henne precis som jag hade gjort om hon var min dotter eller son eller bror eller syster eller mamma eller pappa. Även det här materiella förändras. Vers 46. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen, bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Förbund. Äta måltid tillsammans var ju något väldigt speciellt. Här är det inte längre bara de egna barnen, familjen. Nu är det den som sitter jämte dig i bänken som du bjuder hem på middag. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Amen. Underbart. De förstod att de hade gått in i ett förbund. Det förstår inte vi idag. Vi flyr nästan ifrån det. Och den här förändringen, omvändelsen, måste vi göra som församling. Galaterbrevet 6 och 10 till sist, det allra sista innan vi ska gå över till nattvardsfirandet. Vi kan ta vers 9. Kärlekens revolution, där Gud vill göra genom dem som har mött Jesu oerhörda kärlek, hans villkorslösa kärlek. Att vi kan älska utan baktankar, att vi gör inte gott mot andra för att vi ska få komma till himlen en dag. För det vet vi att vi redan får genom tron på Jesus. Därför kan vi göra gott emot andra utan att tänka att vi ska få ut någonting av det. Idealbilden, eller hur? Som vi längtar efter. Så säger Paulus till församlingen: låt oss inte tröttna på att göra gott. För när tiden är inne får vi skörda om vi inte ger upp. Så låt oss därför göra gott mot alla medan vi har tillfälle. Och särskilt mot dem som tillhör trons familj. Särskilt mot dem som tillhör trons familj. På grekiska är det här ordet familj, oikos, samma ord som ger ekonomi på svenska, oikomene, eller hushåll, att hushålla med resurserna. Jag tror att, för jag har, som sagt, det blev detta idag, men jag har en annan predikan också om Guds oikos, om Guds hushållning, om Guds plan. Gud har ett hushåll. Han hushåller med sina resurser. Och det hushållet är församlingen. Vi som sitter här, som tillhör, är döpta till Kristus. Vi är Guds hushåll. Han verkar, hans plan, de resurser han har, de kanaliserar han i och genom församlingen. Så du är viktig. Ingen annan kan ge dig bidrag. Hushållningen, gåvorna som han har lagt ner i dig, de behövs för att den här församlingen ska leva. För att den här församlingen ska spira. Här behöver du tänka tid. Hur mycket tid lägger jag på församlingen? I mina prioriteringar. Vad kommer i tid om jag vill leva efter Guds prioriteringar? Vad kommer i prioriteringar när det gäller ekonomi? Vi såg församlingen. De gav in ekonomi. Vi behöver ha en diakonikassa, tänker jag, förr eller senare. Där vi, när vi ser nya människor komma in som kanske inte har det lika... Liksom, livet har inte varit så ordnat för dem som för många som lever i den kristna kontexten. Vi behöver en diakonikassa där vi kan ge människor matkassar. Ekonomi. Om vi ska utveckla det här huset. Relationer. Om det här som Gud har som sin enda plan för världens frälsning. Gud har bara Markaryds församling och bara Hagakyrkans församling. Om Guds plan till människors upprättelse, förvandling och frälsning ska kunna ske. Hur behöver vi prioritera relationer i församlingen och utanför församlingen för att fler ska få uppleva det bästa som Gud har i Jesus Kristus? Och tänk att Gud bjuder in dig att vara en del i hans familj. Bjuder in dig att vara en del i Guds hushåll med den här världen. Att bjuda in dig att vara en del av Guds stora, stora plan. Och det är vi som sitter här som ska göra det. Med den helige andes hjälp. Amen. Ska vi be? Jesus, vi vill prisa och tacka dig. För att du kom till oss. Precis som du kom till lärjungarna där. I Galileen, så kommer du till oss idag och säger, följ mig. Följ mig. Låt oss revolutionera den här världen. Låt oss älska den här världen tillbaka till Guds plan, Guds tanke. Jag vill använda dig, säger du till oss. Vi bara ber att vi ska bara också värdesätta vad du har kallat oss till. Vilken oerhört förtroende du har gett till oss var och en. Att vi får tro på dig. När så många människor runt omkring oss inte har upptäckt dig, inte har kommit i tro till dig, på dig, så har du lagt ner en längtan i oss, en vilja. Jag vill leva med dig, Jesus. Jag vill fatta vad du har undervisat om. Jag vill bli mer lik dig, Jesus. Den längtan du har lagt ner i oss. Och så har vi alla våra syskon runt omkring oss. Som vill göra samma sak, Jesus. Tackar dig att du har gett oss syskon i tron. Fäder och mödrar i tron. Människor som ska gå hand i hand tillsammans i den här utmaningen. I det här uppdraget. I det här fantastiska. Och du har lovat att ställa alla dina resurser till vårt förfogande. Ingenting fattas oss. Precis allt vi behöver för att leva som lärjungar, det finns nedlagt i församlingen. All nåd, alla gåvor finns i oss här, utspridda. Ingen har allt, men alla har något som behövs i församlingen för att leva och hålla förbundet. Tackar dig också att vi får ta vara på din befallning att se dig, Jesus. Att se, vad har du gjort i mitt liv? Att vi får titta in i vårt hjärta, titta på våra omständigheter, på vår familj, på människor vi har runt omkring oss, på allt annat som du har kallat oss att älska och bry oss om. Att du också verkar i allt det andra. Tack att vi får se dig göra saker i våra liv. I Jesu namn. Jag tänker vi ska lyssna på en sång som heter O Church Arise and Put Your